Du fick en bukett röda rosor, choklad i en vacker ask, kanske ett glas rödvin och tända ljus till middag. Men du känner ändå ingenting. Är du en otacksam idiot eller är det bara så att den romantik du utsattes för på Alla hjärtans dag igår inte är precis den som passar dig? Det är kärleksvecka och du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi ska prata om vilket kärleksspråk du har och hur du kan lära dig förstå det och din partners så att du blir mer tillfredsställd i relationen. Idag om romantik.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer.
Mm.
Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA. Romantik. Svårgooglat, Björn.
Ja, men ja.
För man hamnade i konsthistorien och hos Rousseau och med nationalism och exotism och lite alla möjliga grejer.
Ja, och de där grejerna hänger ju lite ihop.
Mm. Man blir förvånad om det man tänkte var att man bara skulle få veta vilken färg på rosorna man skulle köpa inför Alla hjärtans dag.
Vi kommer att gå ner på den
bra
nivån också.
Ett avsnitt som har allt.
Ett avsnitt som har allt. Men vi kommer väl ha lite, eller det är superrimligt, att vi har ett psykologifokus.
Mm.
Och då blir det ju dels känslor kopplade till romantik, men också beteenden kopplade till romantik. Och romantiska känslor, vad tänker du på?
Kärlek. Och eventuellt en strimma, men absolut inte dominerande, attraktion i ordet kåta bemärkelse. Förstår jag menar?
Ja, gud. Ja.
Alltså, mer kärlek än tändhet, men tändhet också.
Ja, jättebra. Det är typ så The Scholars pratar om det. Det fanns ju många olika definitioner man stötte på här. Lite beroende på från vilket håll folk kom, så där rent akademiskt, eller en antropolog, en psykolog eller sådär. Men jag tycker man kan sammanfatta det så här. Romantiska beteenden, då handlar det om att på olika sätt visa att man är känslomässigt investerad i en person. Romantiska känslor, det är det här som uppstår framförallt kanske då tidigt i en relation, alltså i den här romantiska kärleksfasen, tror jag den till och med kallas. Vi gjorde ju ett avsnitt, minns du, där vi var där kärlek heter det.
Just det.
Där vi gick igenom de här olika faserna. Och man har ju en tidig fas då, som så småningom övergår i mer av ett companionship.
Just det, och den tidiga fasen var det där som var förälskelse och passion och lite sådana grejer.
Just det, och det är mycket där vi kommer att uppehålla oss idag. Mm. Men i det avsnittet tog vi också upp att även i väldigt långa relationer så kan man ha många sådana här romantiska inslag, eller bör väl till och med ha det då, som
ja,
vi kommer att återkomma till.
Det är min egen ingång här. Det vill säga, det är varför jag vill sitta och spela in det här avsnittet. Ja. För jag vill få lite fiffiga tricks för hur man ska slippa säga farväl till romantiken bara för att man råkar ha varit ihop med någon halva sitt liv.
Verkligen. Dock, alltså, om man i början har massa romantiska beteenden och känslor för sig automatiskt, så blir det någonting man får jobba för mer sen.
Okej, det kommer inte komma lika självklart.
Nej, så då är vi tillbaka i det här kärlek som en aktiv handling som du och jag brukar prata om.
Ja.
Lite då och då. Men om vi bara ska försöka måla upp den här bilden av vad romantik är då. Romantic love is characterized by strong affection and preoccupation with love. Unrealistic and idealistic attitude toward a partner and the feeling that l'amour toujours. Lite franska där mitt i all engelska.
Ja, underbart.
Love is forever, never ends and is always there. Alltså man har en kanske idealiserad bild av sin partner som ständigt är med en i huvud och hjärta. Och man vill på olika sätt också uttrycka sin kärlek till den här personen.
Inte för att paja vårt avsnitt, men jag tycker lite om det där du just sa. Trams.
Aha.
Jag blir provocerad. Det kommer att framkomma kommande minuterna att jag är ju inte ett jättefan av, alltså jag är ganska dålig på romantik. Så jag hoppas att jag av det du kommer att berätta för mig kan bli lite bättre. Men en av anledningarna till att jag är ganska dålig på det är just det här liksom det där överdrivet idealiserande, det där liksom uppslukad hjärtögon, alltså det orealistiska i det helt enkelt.
Alltså det finns ju en nivå, kan jag tycka, det kanske är en smaksak, men där det blir liksom destruktivt. Alltså om det finns väldigt mycket förväntningar på att man hela tiden ska leva upp till någon typ av omöjlig idealbild sådär. Ibland tycker jag att jag kan, alltså i så här otroligt stereotyp genusidéer om vem som ska göra vad och sådär. Alltså när det finns sådana romantiska idéer.
Han ska alltid vara stark och bära mig, och jag ska alltid vara vacker och
liksom treat me like a queen och allt som kommer med det, och såhär du vet, be a real man och så vidare. Alltså till en viss nivå är det där kul att liksom leka med, men att det finns någon nivå där det blir, man bara känner sig inlåst och kvävd, och jag tror att det kan vara destruktivt, för att det är väldigt svårt att leva upp till någon totalt idealiserad bild. Så. När jag drog den lilla definitionen nu, så var det en sån här, det var ur en sån ordboksdefinition, om det var så här Oxford någonting. Och Och man kan ju vara mycket, mycket mer nördig när man pratar om romantik. Och det är man till exempel då i översiktsartikeln A Cultural Perspective on Romantic Love som jag har bläddrat igenom.
Mm.
Finns på internet om det är någon som är sugen på att läsa den. 20 sidor om romantik genom historien. Men jag har plockat ut det göttaste.
Åh, Björn, fattar du vilken lyx det här är?
Ah.
Inte bara för alla lyssnare utan även för mig.
Ah.
När du plockar ut det göttaste.
Den här termen, romantic love, du som är så van att sitta i frågesport i tv.
Mm.
Från vilket land kom personen som myntade detta uttryck? Och i vilket århundrade skedde det?
Jag ville säga Rousseau, men det tror jag var mer...
Rätt land.
Ja, då ska jag fundera på vem annars som kan ha...
Nej, han är inte känd. Det var därför
han var inte känd, okej, La France.
Ja, precis. Mm. Det var en snubbe som hette Gaston Paris. Litteraturkritiker, 1800-tal. Bodde väl förmodligen i Paris också.
Ja, annars man skulle inte heta något man inte bor i, Björn. Det vore fullkomligt orimligt.
Det vore fullkomligt
Hedensjö.
Finns det någon by i Skåne som heter Hedensjö?
Det kunde jag tänka mig. Varför bor du inte i någon region som heter det?
Det är en jäkligt bra fråga. Han myntade det här begreppet för att beskriva en litterär rörelse som hade startat i Provence 500 år tidigare och som utmärktes av vissa grejer då, till exempel att i den här litteraturen så hade man ofta en elevation of the status of the woman, alltså att man hade någon så här idealiserad jungfrupryl för sig då. Man skrev ofta om lidandet som var förknippat med att vara otroligt tänd på någon, eller att vara ifrån den man älskar och och så, och den här förhöjda livsupplevelsen som kommer med att vara jättekär. Så att fenomenet var äldre, förstås då.
För romantiskt fenomen.
Precis, beskrevs av den här Paris då på 1800-talet. Och då funderar man, uppstod det i Provence på 1200-talet här, eller 1100-talet? Romantiken. Är det här liksom ett europeiskt fenomen eller så? Mm. Och det trodde man ganska länge. Alltså det fanns en sån idé.
Mm.
Men sen så började de här antropologerna, det tycker jag är så kul, när de bara jämför olika kulturer.
Just för att se till att även här och även här.
Och då var det någon sån här landmark study 1992 av Jankowiak och Fischer som ville ta reda på om det här, den här romantiska idén, idén om romantisk kärlek. Mm. Är den europeisk? Eller är den så här, man hade också en del från typ så här litteratur från muslimska världen och så, som också var, men man ville bara kolla, är det så här överallt? Så att de kikade i 166 kulturer runt om i världen och så hade de lite olika indikatorer då när de försökte få folk att liksom beskriva. När de pratar om kärlek, pratar de då om så här passion, kärlekssånger, finns det? Den här plågan när man inte får vara nära sin kära och så. Alltså den typen av fenomen som är förknippade med det romantiska. Mm. Finns det här i eran inuitstam och så vidare?
Får jag bara som en kontrollfråga, för att om det inte hade funnits, vad hade funnits då? Jo, då hade man fortfarande varit ihop, parat sig, kanske övergått till companionship och så vidare, men kanske utan liksom blomsterbladen, sångerna, det här smeksamma lidandet och idealiserandet och så vidare.
Precis, exakt.
Så vad är kultur och vad är liksom något mer övergripande?
Exakt. Och av de här 166 kulturerna, i hur många tror du man kunde hitta tillräckligt många indikationer på det här romantiska för att man ska kunna säga att de är romantiker?
Nej, men tänk, så är det alla.
Nej, men typ nästan. 88,5%, 147 av 166 kulturer kunde man hitta den här romantiska kärleken eller idén om romantisk kärlek då. Och i de återstående 19 så kunde man inte hitta några såna här tecken, men det var ju fortfarande så att folk var tillsammans och fick barn där, naturligtvis då. Men slutsatsen blir ändå att alltså, det här verkar så universellt så att det finns nog goda evolutionära skäl för att vi håller på det här viset. Och då kan vi gå vidare till djurriket.
Mm. Är de romantiska, djurerna?
Vad tänker du?
Ja, och vad har jag för bevis för det? På fågelns stjärt, men det är för att den vill para sig.
Gud vad den är vacker.
Och den är verkligen helt otrolig. Jag tittar ganska mycket på naturprogram hemma nu, för att vår 1,5-åring har precis börjat tycka att sånt är fett. Mest apor och grejer. Men där är det ju så roligt att se hur liksom allt från liksom syrsor och till apor till så här, de håller på.
Gud vad de håller på.
Ja. Ah. Mm. Och liksom mycket kanske det har att göra med att liksom fånga in person, eller individ, kärlekspartner. Men håller de även på efter, när de har kärlekspartner?
Mm.
Så här, nu är det du och jag, svanen, björnen, kissemiss. Ägnar de sig åt romantik då?
Att de gör.
Wow.
Och då har jag läst en artikel av en Jennifer Verdolin som är sån här expert på djurbeteende. Heter det etolog kanske? Osäker. Men hon forskar om djurs beteende.
Mm.
Lite djurpsykologi eller vad man ska kalla det då. Hon tar upp en rad exempel på just precis det här det du pratar om. Alltså inte uppvaktning utan snarare bonding.
Ja.
Alltså man visar att det är du och jag.
Ja. Åh, gulle.
Och det finns ganska gott om exempel på det då. Vi har till exempel siamangerna som är en sorts gibbonapa. De är kända då för att de lägger, alltså om du är en siamang.
Ja, jag är apa tjej.
Ja, och jag tillsammans med
Gustav, apa kille.
Just det. Då kommer ni att tillbringa cirka en kvart om dagen då ni sjunger för varann.
Nej.
Siamangsång. Nu kan jag berätta för lyssnarna som inte sitter här i studion med Lina att det är lite fuktigt.
Nej, men jag, jag är så kär i siamangavaporna nu alltså. Det blir så roligt när djur gör saker som är mänskliga men gör, alltså så här, sjunga i en kvart, det är ju mänskligare än vad en människa skulle göra. Alltså jag skulle ju inte bara, Alex, hear me out. Some say love. Och han var, nu är det min tur älskling. Do you know what it takes to love me?
Kul det skulle vara.
Viktigt känner jag att det är nu att det här, som jag sa, jag vill ju ha liksom verktyg som är en sån oromantisk person. Det här, det är det här jag ska börja med. Ja. Alex, kärlekssångskvarten.
Mm-hmm.
Ja.
Och
det här gör de bara för att så här, du ska gilla mig mer, jag ska gilla dig mer. Det är verkligen vi, ja, men, babyapa.
Det är en slags bondingritual. Man visar för sig själv och andra att det är vi. Och det finns en rad exempel på det här. Vi hade till exempel präriesorken då. De är välkända, de håller på och i sina parkonstellationer att liksom gulla väldigt mycket med varandra. Där man inte har någon, man kan inte se något annat evolutionärt värde i det beteendet annat än att förstärka den befintliga relationen då.
Förstärka den befintliga relationen, sa du där. Det tycker jag var...
Jag kan citera vad hon säger om de här, för det var gulligt tyckte jag. A pair can't keep their paws off each other, spending plenty of time grooming each other and just cuddling. Präriesorkar, man tänker att det är gulligt.
Att förstärka relation, för det är så här, för evolutionen så är det väl bra om aporna gör apbebisar. Och präriesorkar gör massa nya bebisar. Det behövs för deras liksom fortlevnad. Men de behöver väl inte fortsätta gossa och vara kära, tänker man. Sen kanske det också har en evolutionär för liksom, för då är papporna bättre på att hämta pinnar eller liksom.
Någon funktion har det i deras miljö sådär. En sån här rolig, ett roligt antiexempel. Jag vill inte döda den romantiska stämningen nu.
Nej, men nu när jag har kommit igång.
Vilken djurart är mest förknippad med romantisk tvåsamhet?
Svanis.
Yes. Nu läste jag i en bok om flersamhet där de tog upp det exemplet då. Och svanen är förvisso i livslånga relationer med en annan svan. Men den knullar runt något så in i. Med
är
andra.
Det alltså, sant? Och är det okej med den som blir bedragen eller knullar alla svanar?
Jag tror
eller att, killsvanar?
Jag tror
förlåt
kanske att
jag var fördomsfull här. Ja, svan,
jag är inte svan. Helt säker, men jag tror att det kanske var alla svanar. Som är, de har en primär partner, men sen så är det... Liggs runt ganska friskt. Okay,
ja, det kanske lät dömande nu att jag blev så himla förvånad. Men vi gör så här. Ett helt eget avsnitt om otrohet, kanske till och med två, kommer i framtiden. Då kan vi gotta ner oss mer i varför det ligger till så här.
Ja.
Både varför vi blir förfärade och varför svanarna gör som de gör.
One of the animals that mate for life. The swans usually mate for life. Although sometimes divorce occurs.
Så att... Vi är romantiska av en anledning då.
Mm.
Men sen ska man säga att vi är ju inte alla likadana, eller hur?
Nej.
Du satt här alldeles nyligen och sa att jag är en ganska oromantisk typ, vilket implicerar förekomsten av romantiska typer.
Ja, exakt. Ja. Och när olika. Du läste upp Paris definitioner av romantic love, så kände jag ju hur jag verkligen fick fnysminen. Och då nailade vi också lite varifrån jag tror att min oromantiska, eller varför min aversion mot romantik kommer. Och det är just det här kvinnorollen i romantiska. Hon som blir uppvaktad, som är liksom det här jungfruliga, ouppnåeliga. Alltså man är inte en människa. Framförallt inte kvinnan. Och mannen kan väl sen komma med sitt lilla spjut eller sin penna eller sin lyra och kämpa på för att vinna henne. Men det är de där liksom grundläggande... mitt handlingsutrymme är så enormt litet.
Ja. Så
i en klassisk syn på romantik.
Sen tror jag att det finns gott om folk som älskar att vara det där.
Ja, precis. Ja. Exakt. Och då vill jag markera då, både för lyssnarna nu och för mig själv genom hela mitt liv, att så här, jag är inte den. Kolla, jag är en tuff och kompetent tjej. Men då går jag ju miste av en massa mys.
Just det. Precis, och jag menar ibland, alltså det är ju också ganska härligt att bara landa i så här könsrollerna.
Ja!
Ibland, jag tycker om att ta notan, till exempel.
Ja, nej, jag gjorde alla
och,
det
verkar alla tycka, alltså alla inblandade verkar tycka att det är en okej ordning. Sådär.
Jag spelade in Alla mot alla med Svennis, en riktig så gentleman av den gamla skolan, som envisas med att hålla upp dörren och dra ut stolen och sånt. Det var i hans muskler, alltså han kunde inte göra det. Jag älskade varje sekund.
Mm.
Det var helt fantastiskt att bli uppvaktad. Och där tror jag att jag la så många år av mitt liv på att vara så här, hur jag kan hålla upp min dörr själv. Eller liksom, kanske till viss mån av, så här, eventuellt att en av ingredienserna kan vara att jag tänkte att ingen kommer ändå vilja hålla upp en dörr för fula, dåliga, tråkiga mig.
Mm.
Så jag får öppna min egen dörr. Mm. Så att en del av min ogillandet av romantik kanske har att göra med ett dåligt självförtroende och en så här, jag kommer aldrig vara den tjejen som är så fin så att någon vill sjunga för mig en kvart.
Nej.
Men vi får se.
Alltså, jag tänker när det blir så himla mycket av det, då känns det som att det blir ett avstånd i det. Det blir så performativt och som att man är inte... Alltså, i min idealrelation så är man vänner som också är kära. Fattar du
vad
jag menar?
Och det där är lite jämlika. Även om man är olika så är man ju lika mycket värda.
Ja.
Och inte en som kämpar ihjäl sig för att få den andra.
Just det. Alltså, det känns som att man hamnar en bit ifrån varandra på något sätt. Att man inte får den här riktiga intimiteten om man hela tiden ska spela jättemycket teater på något sätt.
Exakt.
Ja. Men det där som sagt är en smaksak.
Japp.
Och sen så är det också så att vi är ju olika i hur vi uttrycker, alltså vad vi uppskattar. Vad är det som får oss att känna oss älskade? Och hur vi tycker om att uttrycka kärlek. Mm. Och det är då vi kommer in på det här med kärlekens språk.
Äntligen! Åh, vad jag har velat prata om kärlekens språk.
Ja, det är som att vi har tassat runt det nu i ett par hundra avsnitt.
Och nu äntligen, ut på bordet, vika upp, peka på, berätta.
Ja. Vi tar det på klassiskt dumma människor manér från början. Liksom, vad är det här?
Ja, vad är?
Vad kommer det ifrån? Vem hittar på det här? Och så vidare. Jo, det är en man som heter Dr. Gary Chapman som är upphovsman till detta. Mm. Han är inte doktor i psykologi utan tror jag i pedagogik. Mm. Men han är också en väldigt erfaren då, parterapeut. Jobbat med sån counseling och... Det var observationer från kliniken som gjorde att han tog fram den här modellen om de fem kärleksspråken.
Mm.
Har du koll på det här eller?
Ja men ish, det är sånt där som liksom i damtidningar har dykt upp genom hela mitt liv eller genom hela så länge jag kan minnas.
Mm.
Har du koll på de fem kärleksspråken? Vilken typ är du, kryssa i här? Jag vill ha rosor, jag vill ha massage, jag vill ha sådär. Vet väl inte om jag tänker att det här är något som har så mycket. Så här, hur ser psykologer på det här?
Ja.
Är det trams eller är det liksom omgivna av idiotetester?
Just det. Nej, men precis som du säger så blev det en otroligt genomslag.
Mm.
Jag såg så här försäljningsstatistiken år för år.
Mm. när var det?
Böcker. Ja, det var någon gång på, jag måste säga att det var kanske 1990 eller sådär. Då han skrev en bok om det här. De fem kärleksspråken och så här, första året sålde den 17 000 ex. År två sålde den så här 200 000 ex. Och sen så har den varje år legat på topp 100-listan i mest sålda böckerna överhuvudtaget. Så enormt, enormt genomslag då.
Oh, shit.
Och då kan man ju tänka sig att det beror på att han
är på något.
Han är på något, ja. Jag vet, bland så här, kollegor som är parterapeuter och även jag tar upp det här ibland, för att det är ett ganska bra sätt att prata om riktiga fenomen. Alltså par stöter på det här, att så här, alltså jag försöker visa kärlek med det som att han inte förstår, eller omvänt då.
Just det, och det är, ibland i den här podden så försöker vi, så blir det nästan som att vi avfärdar olika förklaringsmodeller, och det är ganska ofta när det är så här, när man patologiserar, när man säger att någonting är liksom en speciell sjukdom eller så, utan att det egentligen finns belägg för det. Men om man bara så här försöker ringa in olika grejer och sätta lite ord på dem för att begripliggöra, så kan man ju inte säga.
Och jag tycker,
jag
tycker att det är jättebra på det sättet, och det gör många av mina kollegor också. Och sen så såg jag dessutom någon studie från 2006 där man hade testat så här psykometrin i det här, alltså det vill säga, är det här en rimlig uppdelning rent så statistiskt och så, och hittade då visst stöd för att han var på något.
Okej, men kärlekens språk, hävdar Chapman, hur många är de?
De är 5, och det är då helt enkelt, som ni säkert har fattat, eller som man nästan förstår bara man hör begreppet, att folk har olika, han pratar om så här primära och sekundära, men vi kan skita i det, att folk har olika kärleksspråk, det vill säga olika sätt som de är bekväma att uttrycka och ta emot kärlek på. Alltså man har olika kommunikationsstil. Ett exempel här som han själv använder, som jag tycker gör att det blir tydligt då. Om en makes kärleksspråk är tjänster, jag kommer återkomma till alla de här 5, att göra tjänster eller att få tjänster, så, så kan han bli förvirrad när han tar hand om tvätten, som i hans ögon då är en kärlekshandling, ett sätt att visa kärlek. Men hans fru tar inte alls emot det som det, utan hon tycker bara att han gör lite hushållsarbete. Fucking finally. Typ så. Och hennes kärleksspråk är bekräftande ord.
Just det.
Att man...
Du är så fin.
Du är så fin, eller... Alltså att man är så verbal och uttrycker, sätter ord på sin kärlek. Och hon kanske använder det, men han bara uppfattar det som så här vardagligt pladder som inte betyder så mycket eller så. Alltså de kan inte mötas. Nej,
och också nyckelspelare här då, när hon bara, åh, nu ska jag visa Roland lite kärlek. Och bara, Roland, du är så vacker, du är så fin, du är så härlig. Säger hon och skickar iväg kärlek.
Ja.
Och för Roland så kommer bara tomma ord. Medan han håller på och ger henne en massa kärlek i sina tvätthögar och allt vad det är. Och hon bara, tvätthög. Så att båda ger och får inget tillbaka, tycker de.
Nej, exakt. Och det terapeutiska är ju då att man upplyser folk om de här skillnaderna i kommunikation. Och sen så kan man också anpassa sig då till den andra sätt att visa och ta emot kärlek.
Just som jag vill att Roland ska fatta, så kan jag ju faktiskt hjälpa honom med tvätten eller tanka bilen. För det är då han fattar att jag...
Ja, och jag bara tänker på vår egna parterapi. Alltså ett ganska vanligt fenomen som jag och mina kollegor stöter på är det här att ofta är det så att en person, inte sällan kvinnan, är mycket mer verbal än den andra. Och då kan man tänka sig att det också finns skillnader i hur man kommunicera kärlek. Så att, alltså det hon uppfattar som, ja, men om vi säger att det är en kvinna för exempel skuld, då, så att min man har inga, han kan liksom inte kommunicera. Men han kanske har ett annat sätt att kommunicera, och man får ha lite så här respekt för det också. Och jag får som terapeut försöka fånga upp det. Och det finns en annan liten sån potentiell orättvisa i det, som är att den här personen som är mer verbal har ju också mycket lättare att formulera problemet.
Just det, så det blir typ orättvist i terapisoffan.
Ja, så att som terapeut kan man inte rakt av köpa den.
Trist för mig som verbal kvinna att höra.
Du har också i och för sig en väldigt verbal kille, ska man säga.
Ja, man pratar bara inte lika högt och mycket som jag.
Well, you're a romantic bastard, I'll give you that.
Ska vi gå igenom de här 5 kärleksspråken?
Och jag vill bara förstå först. Är det så att jag har ett kärleksspråk, och då är det både det jag visar och det jag vill ha? Det är inte så att jag visar med tjänster, men jag vill ha med ord.
Chapman tänker sig att alltså det sätt som man ger och tar emot på, alltså
det är den kanalen man har.
Det är liksom ofta samma.
Bra. Ja, men då vet jag. Okej, vilka är de 5?
Försök att lära dig kärlekens språk.
Att ge gåvor. Är du en hejare på det här? Vi har gjort ett avsnitt om presenter, vi pratade lite om det, men hur är det här?
Jag är jättedålig på att ge och blir lite obekväm av att få. Det är inte jätteviktigt för mig.
Det är verkligen inte ditt språk det här.
Nej.
Minns du det här som jag sa alldeles i början om vad romantik är? Det är liksom olika sätt att visa att man är känslomässigt investerad. Nu kommer jag ta en liten... Jag kommer ge mig ut på en liten...
Detour igen.
Detour här, som jag tycker är bara intressant. Och ja, det är ju vad romantik handlar om. Vi gjorde ett avsnitt som heter Det underbara lidandet. Vi återkommer till det lite då och då. I det så pratade vi om ett begrepp som heter costly signaling. Kostsam signalering. Det var till exempel att man kunde, om man ingick i någon speciell sekt någonstans i Sydostasien, så förväntades man att i en religiös ceremoni fästa läbbiga krokar genom huden och sen släpa jättetunga saker hängandes i de här krokarna upp för en brant kulle. Mm. Massa lidande då. Mm. Det här är ett sätt att kostsamt signalera, alltså, det här är så jävla jobbigt för mig, men jag gör det ändå. Så att då visar man genom den här handlingen att det får kosta för att min religion betyder så mycket för mig.
Mm.
Och vi hade också ett resonemang om att en väldigt dyr förlovningsring, nu lägger jag 25 eller 50 000 på en liten bit metall som vi hade kunnat lägga på en badrumsrenovering eller liksom kläder till ungarna i flera år eller så. Det är inte riktigt rationellt, men det är också en sån här kostsam signalering.
Mm. Mm.
Jag visar min kärlek genom att offra så mycket på ett sätt. Då.
Kan inte det som förlovningsringen leder till, nämligen hela att gifta sig, då offrar jag ju hela mitt fria liv för dig.
Ja. Också.
Att det också är så här, det här är hur viktig och fin du är. Och då kostar det, så smakar det, så kostar det.
Japp, precis. Och allt det här är ju ett sätt att, alla de här exemplen är ett sätt att visa någon typ av emotionell investering i någonting. Mm. Och så även egentligen alla de här kärleksspråken, inklusive att ge en gåva.
Mm.
Då. Jag har en, det här är faktiskt en kompis, det är inte ens en så att säga romantisk relation, men det här beteendet är ju rätt romantiskt då.
Mm.
För hon är sån att hon ut och reser, tänker så här, Björn, han älskar den här filmen. Mm. Och här har vi lite rolig merch. Så då köper jag den. Vad är det hon visar mig då?
Att hon tänker på dig och att hon är villig att göra sig omaket att betala något och att frakta något. För att hon har varit uppmärksam på vad du tycker om och hon vill...
Ja.
Hon tycker om dig.
Så att hon visar sin emotionella investering i mig på det här sättet. Och det är ju fantastiskt. Jag är själv ganska dålig på det här, på just det här kärleksspråket. Mm. Det är inte mitt, tyvärr. Jag har aktivt försökt. Jag har ibland fått sån feedback från mina partners att det vore kul om...
Alltså, du har ju berättat om din födelsedagspresent till din exfru som var vad. Du bara, du fyller år. Japs, gå och ta ett bad.
Ett glas rödpang.
Grattis!
I det varma vattnet. Här får du 100 liter varmt vatten i present.
Ja, jag är också värdelös, så behöver inte gå in mer på det. Det jag tror att jag har lärt mig nu sen jag blev tillsammans med Alex, som ju såklart är bra på presenter, är att det här är ingenting jag kan vänta med tills födelsedagen kommer. Utan ska jag bli bättre på det här, så gäller det att vara uppmärksam i vardagen. Mm. Och det är just det som säger så dåliga saker om mig, att jag är inte så uppmärksam i vardagen.
Mm.
Jag hade en pojkvän tidigare som var fullkomligt oslagbar på presenter. För att det var som att han gick runt hela dagarna och bara lyssnade efter när jag sa, åh gud, rosa socker på de här kakorna, det tycker jag är så gott.
Ja.
Vilken fin blå färg, kolla vilket fint ljus mot det där taket. Åh, jag tycker att Rod Stewart har så härlig röst. Alltså, sådana här små saker som man går runt och bara läcker ur sig, samlade han på.
Mm.
Så att det sen blev så här, här är en radioinspelning av Rod Stewart, här är det där taket. Alltså han liksom hela tiden hade det där med sig. För mig kommer inte det naturligt. Jag glömmer bort 4 sekunder efter att någon har sagt att den gillar något, så glömmer jag bort det. Så då har jag börjat skriva ner en liten anteckning, framförallt just till Alex, men även för mina barn. Så här, när det är sådana där grejer, man bara, champagnekork som gör att inte vinet eller blir dåligt.
Mm.
Stekspade, den där Our Legacy-kostymen som den där personen hade. Alltså jag liksom, så gör jag sådana här små noteringar bara för att ha när det sen är väl är dags, för då är min hjärna helt blank så dagen innan födelsedagen.
Mm.
Det är tips för oss som lever med folk där det kanske är deras kärleksspråk, gåvor.
Ja, ska vi hoppa vidare?
Försök att lära dig
kärlekens språk. Kvalitetstid.
Det här måste ju vara det ädlaste av kärleksspråk. Att få vara med dig. Alltså det är liksom det, mycket annat är poserande och liksom köpa sig det ena. Det här är så ädelt. Jag önskar att det här vore mitt kärleksspråk.
Mm.
Det är det inte. Men det är väl jättefolk som bara, men jag vill bara få se så här, nej, vi behöver inte gå på någon fancy restaurang eller vi behöver inte göra liksom stora fester. Jag vill bara sitta med dig.
Ja.
Lyssna på dig, prata med dig, se mig, var med mig.
Ja. Och Chapman säger om det här att det handlar om att ge någon ens odelade uppmärksamhet. Mm. Så att det är inte att sitta tillsammans på soffan och titta på tv ihop, utan det är att sitta på soffan ihop med varsin kopp te, titta varandra i ögonen.
Och jag blir jättestressad av det här språket. Hur känner du? Det här tycker du är toppenspråk.
Ja, det gör jag nog. Och därmed inte sagt att jag alltid har varit så bra på det. Men det här är nog någonting som jag verkligen aktivt skulle jobba med.
Det ska jag med göra. Mm.
Och i praktiken handlar det väl om kanske man lägger bort mobilen.
Exakt.
In this day and age.
Ja, verkligen.
Mm. So, this is my idea. You and me spending some quality time together.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo. om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin. Särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Låt oss vandra vidare på
Chapmans kärleksspråk lista. Nummer 3 är...
Försök att lära dig kärlekens språk.
Fysisk beröring.
Den är mycket viktigare för mig. Men då är min fråga det här.
Här handlar det specifikt om att kittla pung.
Nej.
Skoja.
Men jag undrar, säger Chapman att det här handlar väldigt mycket om ligg?
Nej, för att, absolut inte.
För jag tycker att, och nu må jag låta lite konservativ, men fysisk beröring som inte har som mål att leda till ligg.
Mm.
Utan som är liksom klappa på knä, sitta, en kör bil, den andra sitter i baksätet, man krånglar med sin lilla hand, stora hand, mellan sätena för att den ska komma bak och kunna hamna på den andras hand.
Ja.
Det är det finaste jag vet.
Mm.
Alltså jag känner mig så älskad. Och just det där, när den typen av beröring kommer utan avsikt. När så handen vill känna den andra handen. Ingenting som går via hjärnan eller liksom nu behöver jag blidka någon eller förmå den att vilja bli blöd, utan bara så här, vill jag hålla?
Ja.
Ja, det är så mysigt.
Det där tycker jag är ett bra lackmustest på riktig kärlek. Nu blir det flummigt pratar. Men alltså att när det är helt utan motstånd, när, som du säger, att när det sker automatiskt, att man vill lägga armen runt eller hålla i handen eller så.
Mm.
Då är man på någonting bra. Sådär.
Mm. Men det tycker ju både du och jag. Men det finns väl säkert folk som bara, va? Det är inte min... Jag tycker inte det är så skönt.
Verkligen,
alltså, där det är inte alls är så här... Jag vill göra något annat med min hand.
Japp, liksom. Japp. Här är det ju så att det brukar vara rätt bra att vara hyfsat synkad på den här punkten.
Mm.
Som vi har tagit upp i flera avsnitt då.
Mm.
Kanske i och för sig när vi har pratat om sex. Mm. Men jag tycker också att det är en ganska vanlig grej i parterapier och så, att man har olika idéer om hur det här ska se ut. Ja, man kanske kan tänka på det i så kärleksspråk, alltså se det på det sättet att man har väldigt olika kärleksspråk där då.
Mm.
Men jag vill bara adressera en grej som du sa om det här med sexuell versus icke-sexuell beröring. Att i en relation där beröring på något sätt alltid kopplas till sex kan det ju bli lite problematiskt då. Och det är en sån här övning man faktiskt brukar ha, som jag tror att jag tog upp i vårt avsnitt om beröring just igen. Att i parrelationer där man har lite problem med sexlivet, lust saknas hos en eller på båda eller sånt där, så brukar man köra en sån övning att man ska ägna sig åt beröring som inte är kopplad till sex.
Mm.
Alltså ta på varandra på ett intimt sätt, men utan att det finns en förväntan som skapar massa krav och tar lusten ur det. Makes sense.
Makes sense. Och grejen, det där makes himla sense. För det där minns jag, innan man typ hade blivit kysst första gången, så här, det jag och mina kompisar höll på att idealisera, det var liksom inte otänkt om en kille som tar en på tuttarna, utan det var så här, tänk om man en kille som lägger sin hand i ryggslutet på en. Eller som liksom klappar undan ens lugg från pannan, eller håller den på överarmen. Det var så här, det var liksom vad som gjorde en helt knäsvag.
Mm.
På något vis som att såhär, sex och sexuell bekräftelse, det är ingen bekräftelse av mig. Det är på något vis en bekräftelse av att du är kåt. Så jag menar, och kan tänka dig det här. Men just det där resten av kroppen, att det får beröring, blir såhär, det är just precis mig du tycker om.
Ja. Sen går ju de grejerna utmärkt att kombinera.
Ja, exakt. Nej, men det är någon sån gammal idé som jag tror hänger ihop med berättelsen om mannen som så himla gränslöst tänd, glory hole, syn på kvinnan. Alltså så här, bara, tjej ska sättas på, spelar ingen roll vilken. Och då som tjej, att navigera det där. Blir ju att så här, han vill bara ligga med någon.
Mm.
Det är inget kvitto på att jag är... liksom, just jag, min unika individ är härlig.
Nej.
Däremot klappen på pannan eller liksom där.
Och det är en grej man kan säga om det här med om samtliga de här kärleksspråken och om all romantik så som vi pratar om det i dagens avsnitt. Det är ju att det får liksom beteenden som får mottagaren att känna sig speciell.
Just det.
Det går ju igen i allt det här. Alltså man känner sig sedd, bekräftad. Verkligen.
Kärleksspråk nummer 4 är...
Försök att lära dig kärlekens språk.
Bekräftande ord. Det här är nog... Ja, det här är mitt kärleksspråk. Det är det.
Mm.
Mm.
Det är du jättebra på.
Med fysiska på andra plats. Men det här är nummer ett. Det är det. Ibland på den nivån att folk är sådär, ja, men jag har fått feedback att det blir väldigt mycket.
Just det.
Och att det kan vara, om det är en person som inte har det kärleksspråket. Att det är så här, träffade en tjej, dejtade en tjej som var väldigt tydligt, hennes pryd var tjänster.
Mm.
Alltså hon lagade god mat åt mig och så. Mm. Också absolut pirr på den. Men hade väldigt, väldigt, väldigt svårt att verbalisera. Och till slut så sa jag så här, alltså finns det något du gillar med mig? Eller, alltså jag antar att du gillar mig. För att du vill vara, vi ses ju.
Men du har inte fått något kvitto på det.
Jag har inte fått något kvitto på det. För att för mig är det väldigt mycket det verbala.
Ja, hon bara, 40 gratänger, ursäkta.
Exakt.
Där har du kvitto.
Ja, visst. Och det kunde jag faktiskt känna i hennes gratänger som var så tillagade med sån kärlek. Och så att jag kände mig speciell och fin och uppskattad när hon gjorde dem åt mig. Absolut. Men för mig så, det här är mitt sätt att visa kärlek och jag... Precis som Chapman teoretiserar då, det är också så som jag uppfattar det. Det är att någon säger något fint till mig.
Mm.
Det är då jag fattar att de vill vara med mig.
Mm.
Vad säger du?
Plus en, den är min, men med, eller så här. Om jag bara fick välja ett så är mitt kärleksspråk bröd.
Ja.
När folk bakar, lagar, köper på frukosten eller när jag bakar, fixar, det är... Om någon har bakat till mig, då älskar den mig. Man kan leva med den. När jag bakar till någon... Då ger jag mitt eget kött och blod.
Mm.
Förlängning, maten och så vidare. Men allt det trillar nog in under tjänster. Kan man få göra en liten reflektion som så att...
Reflektera away.
Att
det är det vi gör här.
När man har ett kärleksspråk så är man kanske också medveten om att man inte är så bra på de andra.
Ofta är man inte det.
Okej, okay, jag tänker så här, jag vet...
Då blir det ett problem och då får man adressera det i...
Som så här, för mig, jag vet i alla relationer att jag har varit dålig på motsvarande liksom kvalitetstid. För att jag vill alltid göra grejer, hitta på och springa runt och så här. Dålig på tid, jag är dålig på gåvor, alltså sådana saker. Och då vill jag kompensera det, men jag kompenserar på mitt sätt. Vilket blir, fixa jättemycket, projektleda jättemycket, baka jättemycket bröd. Och så vidare, vilket gör att ibland så lägger jag beslag på hela det. Så här, ingen... Så här, jag bakar bröd, men jag vill också bli bakad bröd till, för det är då jag känner mig älskad. Och det blir ingen kan baka bröd till mig för att allt mjöl är slut, för jag har bakat så mycket. Att så här, det man är bekväm med, det är där man tar i som fan. Och då kan det nästan bli lite för mycket.
Ja, alltså nu landar vi i din gamla Ronby, Rage of Not Being Invited. Alltså det här, du har ju också några sådana triggers, att om du har bjudit någon på mat och sen så blir du aldrig bjuden på mat av den, så kommer du att bli... förbannad. Men kan det då vara...
Jag känner mig oälskad.
Kan det då hjälpa att tänka de här termerna?
Absolut.
Att den här personen kanske har bekräftat mig verbalt massa gånger.
Det säger Alex till mig hela tiden. Att så här, varför tror jag att den sitter och tänker att nu ska jag få lina och fatta att vi inte tycker om henne. Alltså bjuder vi inte på middag när de vill... Du vet, säg, resa med oss, skicka roliga grejer och är super, alltså, jättegärna vill komma på middag hos oss och så vidare.
Det kan vara ganska hjälpsamt att
tänka
så.
Verkligen. Och det vet jag att det där sättet att se på saker är ju lite för transaktionellt och lite, det låser mig i, på en plats jag inte vill vara.
Oh my god. Yeah. These tacos are unreal.
Food is my love language and this is love.
Oh.
Det sista kärleksspråket.
Försök att lära dig kärlekens språk.
Och det är då de här tjänsterna som jag pratar om.
Var det där vi började?
Det var där vi började, men det var bara ett exempel.
Okej.
Okay. Så att tjänster är det då det femte kärleksspråket. Att göra hjälpsamma och thoughtful. Vad kallar vi det?
Genomtänkta, omtänksamma.
Omtänksamma handlingar eller tjänster åt andra. Jag tänker på alltså min pappa och män i hans generation, bara som en sån här kulturell eller generationell faktor, är ju inte speciellt verbala oftast.
Nej, jag säger inte jag älskar dig så. De snickrar upp en bandyklubba.
Så är det. Och jag bara känner mig så älskad av min pappa när han hjälper mig med deklarationen. Ah. Eller snickrar ihop, du vet, snickrar en brygga. De kan ju sådana saker.
Mm.
Otroliga på det.
Det är de.
Och det bara hjälper att förstå det. För det tycker jag är en sån här grej som många bara stångar sig lite blodiga mot en vägg.
Mm. Varför alltså, säger inte pappa jag älskar dig?
Just det.
Han byggde en brygga.
Ja.
Men du, varför fick inte du samma kärleksspråk som din pappa? Hur funkar det där? Borde inte det vara hur man skolas in i liksom...
Ja, det är väl liksom varför blir generationer annorlunda än föregående generation. Det är väl en massa olika faktorer och det där är ju definitivt ett avsnitt.
Ja, bra. Mm. Då tar vi det i ett separat avsnitt. Okej, men låt oss repetera kärleksspråken. Vi har gåvor och presenter, vi har den fysiska beröringen, vi har den kvalitetstiden, vi har bekräftande ord och vi har tjänster. Ja, tjänster och ord är mina, dina är ord och
fysisk beröring.
Fysisk beröring. Mm. Mm. Intressant. Okej, och koppling till romantik blir då här att fysisk beröringperson vill uppvakta tjänsteperson. Och med det menar jag inte dens städerska eller på slottet, utan en person som uppskattar tjänster. Och börjar då röra vid den, men den som vill ha kärlek i tjänster blir besviken, för den hade ju velat ha hjälp med grejer eller så. Mm.
Just det, precis. Och om man är en person där gåvor är väldigt viktigt, då är inte 100 liter hett vatten någon stor romantik, så att säga.
Framstress, du vred proklamen så jävla mycket vatten måste fyllas på fort som fan så att hon tror att det är förberett. Men, okej, men då tänker man så här, ja. För vi har ju inte lyckan att de vi blir kära i alltid pratar samma kärleksspråk som, eller har samma kärleksspråk som oss själva. Så att för att det här ska verka för oss på bästa möjliga sätt, då börjar vi med att lista ut vilket är vårt eget kärleksspråk. Mm. Och då kan man tänka, när känner jag mig verkligen älskad? Alltså när jag föreställer mig att jag vaknar på morgonen och Alex har bakat. Bara, ah, det är allt jag vill ha. Det är omtanke, det är att han har gjort sig omaket. Och det, ah, sådär. Så att, vad blir jag jätteglad av och hur gör jag när jag verkligen älskar någon?
Mm.
Och då vet man det, vilket som är ens eget. När man sen är tillsammans med någon, då kan man prata om det här, eller hur?
Verkligen.
Man bara, du,
det är en ganska kul samtal kan det
ja,
bli.
Mm. Dels kan man använda sig av de här om man vill sitta och liksom peka på något externt för att det blir lättare att prata om grejer. Mm. Och haha, lyssna på den här podden, vad de pratade om. Men att man också kan säga så, när känner du dig verkligen älskad av mig? För det kanske inte alls är de gångerna man tror.
Gud, vilken bra fråga. Jättefint.
För då kan man ju också komma fram till så här, känner du dig älskad då? Men då kan jag, utöver att jag bakar mitt bröd, också massera eller sjunga, eller vad det kan vara.
Ibland i parterapier och sånt där så brukar jag be folk att tänka tillbaka på tiden när de först träffades. Det är en väldigt härlig fråga att ta upp faktiskt. Mm. Så här, berätta om hur ni träffades. Det brukar bli toppen. Men sen också tänka tillbaka på den första tiden.
Mm.
Och sen så börja kika på specifika beteenden man ägnade sig åt då. För att då kommer de ju ofta automatiskt, som sagt. Mm. Då gör man alla de här gulliga, fina, vardagliga små kärlekshandlingarna och så, som man sen ofta lägger av med då, tyvärr. Men så kanske man kan blåsa liv i en del sådana gamla romantiska beteenden.
Försök att lära dig kärlekens språk. Ubi-dubi-dubi-du. Ubi-dubi-dubi-du. Ubi-dubi-dubi-dubi-du-du. Du-bi-du-du-du-du-du.
Jag tänkte att vi ska ägna resten av den här podden åt lite så här lösa tips.
Ja!
Och det blir då från, alltså det är inte direkt forskningsbaserat, men från personer med åtminstone någon typ av fot i forskningen. Jag har läst lite olika artiklar. Du kanske har lite...
Om jag har.
Ja,
så att från en oromantiker. Tips från jag kommer avsluta med en lista av tips från en väldigt romantiska tips från en väldigt oromantisk person.
Ja. Jag tänkte att vi kan börja med en lista här från Emily Morse. Hon är en sån... känd personlighet inom relations- och sexcoaching då.
Mm.
Jag tyckte att det fanns en, hon hade en del att komma med. Jo, att gör små saker för den du älskar.
Ja.
Alltså det behöver inte vara de här enorma gesterna hela tiden.
Utan jag har hällt upp te till dig. Kommer in med det till dig när du ligger i sängen.
Just det. Som ett sätt att sänka trösklar. Och det kan vara att sjunga över en låt. Den här tror jag att du skulle tycka om.
Mm.
Sådana saker. Vill man växla upp den grejen kan man ju ta den här spellista. Skicka spellista. Mm. Otroligt romantiskt. Har fått två.
Är det sant? Aldrig fått det. Vet du vad jag känner?
Nej.
Provocerad. Det är att som att någon visar ett YouTube-klipp fast jätte långt. Du förväntar mig att jag ska lyssna på allt där. Tänk om jag inte gillar det.
Ja, dock att det blev väldigt bra listor båda de här gångerna.
Ja.
Ja.
Har du skickat själv?
Det har
jag skickat vidare dem.
Jag nog gjort, ja.
Ja, kul.
En gullig grej som man kan göra i till exempel Spotify är att man kan köra en sån här gemensam lista.
Ja.
Och sen så kan man spela den på sin date night. Ja. Det har jag gjort ett par gånger. Så att då blir det en mix av ens egen musiksmak och den andra. Så har man lite grejer att prata om då.
Mm, det är alltså, kärleksspråket tech.
Kärleksspråk musik, ska jag säga, om man är lite intresserad av det.
Visst. Mm.
Ja. Ja, och sen så vi hoppar vidare då. Mm. Och det är då ett tips framförallt för folk som har det här med det verbala, eller bekräftande ord, men det är att faktiskt prata, liksom säg någonting någon gång. Grejen är att det här är väldigt vanligt i vår kultur, så är det är väldigt många som har det här kärleksspråket.
Ordspråket, så
att säga. Ordspråket, ja. Och att bara adressera det behovet, att faktiskt säga att jag älskar dig, tycker om dig, ge komplimanger och så. Och för den som vill riktigt gråta loss i vår komplimangskola så har vi ett helt avsnitt om det. Sök på dumma människor komplimanger så hittar du det avsnittet.
Jag vill jag bara säga en grej. Jag vet att det har funnits någon sån här evig sanning att jag vill inte behöva be någon om något, för då är det inget värt. Så att om jag skulle säga till Alex att så här, jag behöver att du säger att jag är fin, och han bara, du är fin, så bara, men det räknas inte. Ja. För mig stämmer inte det.
Nej.
Alex sa senast igår, jag var då rakt inte fin.
Mm.
Alltså skrälle, bråttom på väg någonstans, allt var besvärligt och jobbigt, så bara stannar han upp och bara, men du, vad fin du är. Mm. Och jag blir helt lycklig bara jag tänker på det. Det är mycket mer att han bara, fuck, jag måste säga att hon är fin, för det annars blir hon sur. Men det betyder jättemycket för mig.
Ja.
Så man kan, man, det är så här, att om du behöver höra att någon tycker om dig, då kan du faktiskt få meddela det. Och sen när den berättar såna saker för dig, så kanske det känns helt underbart.
Ja, precis. Jag pratade tidigare i avsnittet om den här tjejen som jag tyckte hade ett verbalt underskott, men som gjorde otrolig gratäng. Hon gjorde aldrig någon gratäng, men...
Ja, jag bara sa en matsak.
Ja, god mat. Mm. Där blev det till slut så att jag sa, du får gärna säga någon anledning till att du tycker att det är fint att hänga med mig.
Ja, just det.
Och då sa hon att okej, jag måste tänka en stund. det blev lite stressad. Hoppas inte behöver tänka jättelänge. Så och sen så sa hon 3-4 saker som jag levde på i en vecka.
Ja, men vad fint. Ja. Kom så, det mer naturligt sen från henne, tror du? Eller var du tvungen att liksom...
Man behövde nog prompta lite i det fallet, ja.
Mm.
Så att i det här med att faktiskt uttrycka sig, så kan det ju också ingå att uttrycka behov någon gång då och då.
Ja, exakt.
Vad man behöver.
Så.
Vi har redan varit inne på det, att ge gåvor. Och där tänker jag, precis som du Lina, att där, eftersom inte det är mitt kärleksspråk heller, så får jag bli lite aktivt. Jag får jobba med det, så
ja,
att säga.
Exakt.
Och då handlar det om sådana saker som att skriva upp när man får en tanke.
Mm.
Där också ett sätt att sänka trösklar, att det behöver inte vara dyrt, men det får väldigt gärna vara genomtänkt.
Men vet du vad som är ännu mer tröskelsänkande och som blir gåva på steroider? Att ge dem helt... off the grid. Inte på alla hjärt, inte på födelsedag, inte ens på namnsdag eller sådär, utan bara en tis. Jag har en kompis som har en jättefin väska.
Mm.
Och varje gång vi ses så berättar hon för mig, den här fick hon av sin kille. Bara sådär!
Mm.
Bara sådär! Om, alltså hade det varit en födelsedagspresent så hade hon inte, då hade inte det varit lika maffigt och viktigt. Och här. Nu var det bara så, han kom hem med en väska som kostade kanske 2000. Bara sådär! För att han tyckte så mycket om henne. Hon blev överlycklig.
Och det är verkligen ens erfarenhet att de presenter man har gett på icke-högtider.
Ja, utanför systemet.
Utanför systemet har ju funkat så enormt mycket bättre. Gud, det är ju kul. Det är så roligt att bara komma hem med något lite otippat.
Jo, då är också tröskeln oexisterande. Det finns ingen tröskel. Alltså, det finns inget så här, vad finns det för förväntningar? Vad ska jag nu leverera?
För det är ju något med då till exempel alla hjärtans, just att man förväntas. Har du sett hur det ser ut i en blombutik på? Det brukar vara kul då, som en antropologisk observation.
Alltså, och det är nallar, och det är rosor, och det är
och ett kaos.
Kak.
Klockan 16 på eftermiddagen på alla hjärtans, när folk kanske har kommit på, så går man väldigt då, känns det ju, eller det blir upplevt att man pliktskyldigt, och man har ju varit den personen själv, ska sägas. Och pliktskyldigt köper någonting då.
Mm.
Och det är ju lite som det här skriptade sexet, minst att vi pratade om det en gång, att, så här, att om man är på en dejt och det står en flaska kylt chablis och det spelas Barry White i högtalarna. Och det är en sån här liksom blomsterspår, sån här rosenblad in till sängen.
Amerikanska dejtingserier tokiga allt det där.
Alltså det är ju ett sånt anti-afrodisiak. Säger man så.
Jag vet inte.
Alltså man blir avtänd. Jag blir.
Vrål avtänd.
Sen finns det säkert jättemånga som går igång på det. Men just när det känns som att nu förväntas du, nu är det superskriptat, du ska bara spela en roll i den här färdigskrivna scenen. Jag tycker det är väldigt oromantiskt.
Yep.
Don't like it. Men andra kanske gör det, jag vet inte.
Och jättemånga amerikanska tv-serier som bara, oh my god, that's so sweet. Man bara, hotellet slängde ut de här rosenbladen.
Ja. Och det pratar vi om nu för att vi sa att det är kul att göra saker lite utanför systemet.
Ja.
Och oskriptat och, och så. Att det kan finnas en stor romantik i det.
You need the three fundamental scented candles, massage oil, and berry wine. Write that down.
Och sen så två tips till på den här listan då. Att lyssna uppmärksamt, romantiskt. Mm. Det är det faktiskt.
Det är det faktiskt. Ja.
För jag tänkte på det här om dagen att så här, om man är i dating och man får ett litet pirr, vad är det som finns i det här tidiga skedet som kanske inte finns så mycket sen?
Nyfikenhet.
Jo, det är att den här personen verkligen är väldigt aktivt uppmärksam på mig. Mm. Kanske för att ta reda på vad jag är för figur, men kanske också för att signalera att nu skärper jag mig, eller jag vill visa dig att jag bryr mig. Alltså det är en romantisk gest, tycker jag.
Verkligen.
Och ja, it really works. Alltså det är ju jättehärligt att ha någons fulla uppmärksamhet.
Och det är också typ den första saken man rationaliserar bort i åtminstone ett familjeliv. Igår tog en fika med en bekanting, jättesmart människorättsjurist, och så satt jag där och 40 minuter sa nästan inte ett ord, för jag bara, jaha, berätta. Oh, jag tyckte det var så liksom, och bara satt och lyssnade, för hon var så spännande och intressant. Och så bara, Alex är precis lika intressant. När satt jag senast tyst och bara, men gud, berätta. Wow. Så bara, det hinns inte, det går inte. Man tror att man liksom är så här, man vet redan allt om varandra. Det är så dumt.
Ja.
Idag ska jag gå hem och lyssna uppmärksamt på honom. Mm. Tvinga honom att berätta något länge och väl i detalj.
Mm. Mm. Vad då för något, tänker du?
Vad han gjorde idag.
Okej, perfekt. Och så sista, vi har ju nämnt det här med att fysisk beröring som kärlekens språk och att visa fysisk tillgivenhet då på olika sätt. Alltså små, små gester.
Ja.
Gå hem och testa,
ja.
Du som är i en parrelation. Något som du kanske inte, något som du kanske har slutat göra, som du gjorde i början.
Mm.
Och se vad det är för ringar på vattnet.
Och det som är bra är att om man känner sig jättelångt ifrån det där, så här, gud, vi har ett liv helt utan romantik. Det vore helt awkward om jag kom hem och bara, rosor på en torsdag. Då är ju ribban jättelåg. Då är det bara så här, jag vet att du gillar skark. Så jag gick förbi och köpte lite skark till innan middagen.
Mm.
Alltså bara, det kan vara så här pyttelitet. Ja. Och så känns det ändå liksom, så här, men wow, vad fint.
100%.
Ja.
Och sen den allra sista grej som vi har snuddat vid om. Att ett tydligt sätt att liksom visa då på en emotionell investering i en annan person är att karva ut tid åt den.
Ja.
Och det hänger väl delvis ihop där med att visa aktiv uppmärksamhet och så. Men att visa aktiv uppmärksamhet kan man också göra en kvart. Men att så här, nu är det du och jag den här helgen, kvällen. Mm. Tid är en knapp resurs. Och om man bara avsätter mycket av den till en viss person, så är det en väldigt romantisk sak.
Det är det verkligen. En sak som jag har lärt mig av den här podden är hur vi människor, vi har en sån här, en autopilot som jobbar så himla mycket för effektivitet. Så att vi liksom, eller det kan väl vara olika grad, men jag är åtminstone väldigt sådär snabbast möjliga vägen till för att hinna med så mycket som möjligt. Och så glömmer man bort att ju mer jag hinner, desto mer får jag att göra. Det är liksom aldrig såhär att nu är livet klart, så nu kommer det här tomrummet där man bara kan liksom sitta och stirra varandra i ögonen. Och du brukar prata om det som ett sätt att motarbeta stress, att låta saker ta lite tid. Och för mig så har jag märkt att i relationen, för att ha tid för varandra, så handlar det om att göra precis motsatt mot effektivitet. Så här, vi ska hämta barnen, det är min dag. Alex bara, jag följer med. Vi promenerar. Det är jätteineffektivt. Den andra skulle kunna vara hemma och liksom hängt tätt, plockat disk, fixat, jobbat vidare. Och istället att bara, nu gör vi det där, nu går vi extra långsamt med varandra och hämtar barnen.
Superromantiskt faktiskt.
Ja, för där kommer också offret.
Jag fick lite gås nu.
Ja, och just det där, jag tror att vi är de föräldrarna på för... Jag ser typ aldrig folk som hämtar och lämnar tillsammans. Och vi gör det typ ganska ofta. För att det är något lite så här... Nu hittar vi en konstig 20 minuter där det är vi två. Och sen när barnen kommer. Det är dömysigt.
Mm.
Och så här, ja, det stjäl tid, men det är också i det som själva kärleksgåvan ligger.
Hade du några romantiktips för oromantiska?
De kommer här. Emily har berört några av dem. Men det är just det här, att jag försöker hitta sådana saker som jag inte tycker det finns någon risk att det blir så krystat och poserande. Den första var en order från vår parterapeut. Och det är att varje morgon och när man kommer hem från jobbet och så vidare, att alltid ta sig tiden att säga puss, hej älskling, och titta på varandra. Typisk sak som man bara, nu vill jag visa att jag har haft så himla mycket på jobbet. Jag vill, dessutom, jag är sen och det vet vi båda. Så nu ska jag visa att jag är sen för att jag var så stressad genom att genast börja fixa med något. Att bara säga stopp. Hej älskling, puss. Det är romantik. Och det kan man göra även om man är sur på den andra för något man grälade om i förrgår. Hej älskling, puss. En annan sak som jag tycker är underbar, det är att visa för den man älskar att man tycker om just de där sakerna som den inte tycker om hos sig själv. Att om jag vet att någon inte gillar sina överarmar eller sin den där tandraden eller sin putmage eller sin, vad fan det nu var, man har såna där issues. Att klappa på just det och pussa precis på det och stötta precis där, det är en sån himla, det är så här, det här kan bara han göra, för det är bara han som vet att de här grejerna är mina.
Den kan vara svår i början, tänker jag.
Den är jättesvår i början, men det här är något som så här, efter jättemånga års relation. Så han vet att så här, just jag är jättekänslig för den där typen av jobbig ton som busschauffören hade. Så att när den hade det, ta min lilla hand då och klappa på den, för att du vet att just jag tycker att just det här är jobbigt. Och att så här, visa det där, så det handlar om både kännedom och det är så här, privilegium. Jag vet att just du, var det nu var, och den är härlig. Att både ge och få. Avlasta, men det har ju att göra med att tjänster är mitt kärleksspråk. Men det finns fan inget finare än när det är så här, åh, hur ska jag få ihop allting och det är min lämningsdag. Och så kommer de bara, nej men du, jag lämnar ungarna. Lös det där, jag fixar det. Alltså bara så här, ta bördan ifrån en. Det är jätteromantiskt, för det får en att känna att utan dig så får jag inte ihop det här. Guldkant i vardagen, som ju inte behöver vara gåvor, utan som kan vara så här, nu tar vi fram en duk när vi ska äta. Eller nu tar vi den lite längre, lite finare promenaden. Det skapar den där lite vykortskänslan som gör att man känner att gud vad bra vi har det. Som jag tycker om. Att retas. Jätteromantiskt. Vi har gjort ett helt avsnitt om det. Lyssna gärna på det om ni har invändningar. Att ha överseende. För mig är det jätteromantiskt när jag vet att Alex stör sig på att disktrasan ligger snett. Och sen så kommer Alex hem och jag ser att han ser det. Och så pussar han på mig. Alltså det där så här, det hänger ihop med det här, en svaghet att så här, tycka om just det, det tycker jag. Att hålla kontakt med ens nära och kära. Att någon investerar i ens nära och kära relationer.
Åh.
Alex gjorde, när vi hade varit tillsammans några veckor, så var det så här, ah, men du på lördag, då ska jag gå på teater. Jag var okej, okay, med vem då? Med Marie. Alltså han har ringt till min styvmor för att gå på teater, för att det, på hans arbetsplats, så visade de en pjäs som han trodde att hon skulle gilla. Vet du hur kär jag blev?
Superromantiskt.
Eller du vet, jag, han och min brorsa ska gå och basta eller så där. Alltså det är så fint, det är verkligen det här engagerade i mig. Du är så engagerad i mig så att alla som är viktiga för mig blir viktiga för dig.
Och just det, och det här gamla Gottman-tipset också, att en supergrej är att folk man har en relation med, man ska också ha koll på deras relationer.
Ja, exakt.
Man ska veta hur deras bästis mår och sånt här. Eller det, ja. Det är ett bra litet love hack.
Och att investera i det betyder så himla mycket. Det sista då, om ni har bil. Skjutsa någon. Skjutsar den gärna ända till dörren. Jag var tillsammans med en riktigt värdelös kille en gång. Det var taskigt, men han var...
Var det samma kille som gav dig en stor tonhagel?
Jajamän. Ja. Och gissa om han kör den till dörren eller om han bara, jag släpper dig här så slipper jag svänga runt.
Jag tror på det sistnämnda.
Han körde mig aldrig någonsin till någon dörr, utan det var alltid så här, släppa vid en korsning några kvarter därifrån. Och det där lilla extra omaket, att du är så viktig för mig. Du ska inte behöva, dina fina fötter ska inte behöva nudda marken. Det vill jag avsluta med. Hörrni, älsklingar, poddlyssnare, hoppas att ni har fått med er lite inspiration här för hur ni kan ge och ta kärlek på nya sätt. Kärleksveckan fortsätter. Vi har både fler repriser att lägga ut och fler fredagsfrågor från spännande gäster och röster. Så lyssna vidare och följ oss naturligtvis på Instagram där vi heter Dumma Människor. Jag heter Lina Thomsgård, psykolog och författare. Mitt emot mig heter ju Björn Hedensjö, som ni vet. Vår producent heter Klara Wallin och vår fantastiska klippare Peter Malmqvist. Och vi spelar in på Beppo. Tusen tack! Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.